Jag ska läsa ett bibelord ifrån första Samuelsbokens tredje kapitel. Jag börjar på den första versen och läser några verser framöver. Så gjorde nu den unge Samuel tjänst inför Herren under Eli. Och Herrens ord var sällsynt på den tiden. Och profetsyner var ovanliga. Då nu en gång Eli var, vars ögon hade börjat bli skumma. Jag är lite släkt med Eli tror jag på den punkten. Så att han inte kunde se, låg och sov på sin plats. Men innan Guds lampa hade slocknat och medan också Samuel låg och sov, så hände sig i Herrens tempel där Guds ark stod att Herren ropade på Samuel. Denne svarade: här är jag. Därefter skyndade han till Eli och sa: här är jag, du ropade ju på mig. Men han svarade: jag har inte ropat. Gå tillbaka och lägg dig. Och han gick och la sig. Men Herren ropade ännu en gång på Samuel. Och Samuel steg upp och gick till Eli och sa: här är jag, du ropade ju på mig. Men han svarade: jag har inte ropat, min son. Gå tillbaka och lägg dig. Samuel hade nämligen ännu inte lärt att känna igen Herren. Och ännu hade inte något Herrens ord blivit uppenbarat för honom. Men Herren ropade åter på Samuel för tredje gången. Och han steg upp och gick till Eli och sa: här är jag, du ropade ju på mig. Då förstod Eli att det var Herren som ropade på ynglingen. Därför sa Eli till Samuel: gå och lägg dig. Och om han vidare ropar på dig, så säg: tala Herre, din tjänare hör. Och Samuel gick och la sig på sin plats. Då kom Herren och ställde sig där. Samuel, Samuel. Samuel svarade: tala, din tjänare hör. Amen. Jag har alltid varit intresserad av människor i Bibeln som har utmärkt sig på olika sätt. Och det finns ju många klassiska berättelser som man har fått höra redan från det man gick i söndagsskolan och kanske tidigare också. Det är en stor förlust att många unga idag har så lite kunskap om Bibelns hjältar.
Och vuxna också.
Ja, vuxna också. Och det är både inom och utanför kristna kretsar. De här gestalterna som vi läser i Bibeln, de har fortfarande mycket att lära oss som lever på 2000-talet. Idag tänkte jag att vi skulle se lite närmare på Samuel. Han var en av de stora gestalterna i Gamla testamentet, tycker jag. Den tid som Samuel växte upp liknar på många sätt vår tid. Annars är det ganska lätt att tänka att på Bibelns tid så var Gud mer närvarande och gjorde sin röst tydligare hörd. Och sin vilja känd på ett mer påtagligt sätt än vad han gör idag. Men så var det faktiskt inte. Det står till och med i den här berättelsen att Herrens ord var sällsynt och profetsyner var ovanliga. Och där kan vi väl hitta en parallell med vår tid. Det är inte så ofta i våra kretsar som någon frambär en profetia. Eller ens att man säger: så säger Herren. Det förekom mycket mer ofta, tycker jag. Är min erfarenhet i alla fall. När jag var ung. Men trots att det inte hördes så ofta, så var inte Gud död. Och han är inte död. Han talade på den här tiden och han talar också nu. Men det finns nog ett samband i alla fall mellan avsaknaden av profetior och profetröster och det andliga och moraliska förfall som vi läser om i de här kapitlerna. Synden var i högsätet hos de människor som skulle vara rättfärdighetens bärare och förkunna Guds ord. Och vi läser om prästen Elis söner, vilket liv de levde. Och på grund av det liv som de levde så lärde sig människorna som fanns där att vanhelga offren. De föraktade det heliga och de levde i synd och omoral. Men de var ändå präster. Och även om Eli försökte att tillrättavisa dem så brydde de sig inte om det, utan de fortsatte att leva som de hade gjort. Och där kan vi också hitta en parallell, tycker jag, i vår tid. För många så är det ingenting som är heligt. Och till och med kyrkliga ledare kan ifrågasätta trovärdigheten i Guds ord. I den här situationen när Samuel levde, eller innan han levde, så krävdes ett redskap som Gud kunde få använda och kommunicera igenom till människorna. Så att Guds vilja blev känd bland folket. Elisabet sa här att vi var utsedda redan i moderlivet. Och här hade Gud också en plan, tror jag, innan den här personen föddes som skulle bli den som ledde människorna till rätta igen. Hanna och Elkana, det var två gudfruktiga människor som levde i en by som heter Rama. Ramaskri har vi väl hört talas om. Det måste väl ha varit samma by, antar jag, där en fruktansvärda barnamord ägde rum senare. Men det var inte nu. Men de här människorna, de var gudfruktiga. Men de hade en stor sorg. De hade inga barn. Och på den här tiden så anstågs det nästan som ett straff ifrån Gud att inte få några barn. Och den drabbade, oftast var det väl kvinnan, som fick utstå både spott och spe. För att man trodde att det var ett straff ifrån Gud. Och det här var inget undantag. Hanna, hon fick verkligen lida för att hon inte hade kunnat få något barn. Och hon blev naturligtvis väldigt sorgsen över det här. Ja, idag skulle vi nog säga att hon hade hamnat i en djup depression. Men man får ändå varje år till templet för att offra. Och det gjorde man också nu. Och där visste hon var hon skulle vända sig. Hon gick till all trösts Gud. Det är ju ett av de namn som vi nämner Gud på. Och när hon bad där i sin förtvivlan och tårarna rann, så såg prästen Eli hur hon kämpade. Hon ville inte äta. Och hon mådde väldigt dåligt. Men till slut så slutade hon sin bön och prästen talade med henne. Och hon var förvissad om att den Gud som hon hade bett till skulle svara på hennes bön. Hennes man försökte trösta henne och säga, är inte jag mer än 10 söner för dig? Jag tyckte det var ett fint drag av Elkana att försöka trösta sin hustru som fick utstå så mycket spe. Men det hjälpte inte just det att han sa det, men hon fick tröst genom att hon trodde på bönesvar. Och efter det att hon hade bett så kunde hon vända hem. Och det här väldigt sorgsna hade släppt. Ja, nästa år när de skulle gå till templet så stannade Hanna hemma. För då hade hon en liten som skulle ammas. Och hon var så glad över sin nyfödde son. Och han fick då namnet Samuel. Och en del kanske vet vad Samuel betyder, men en del vet det inte. Gud hör bön betyder det namnet. Vilket härligt namn att heta. Och det är som sagt, det är många i vår dag som också heter Samuel. Jag vet inte om de är medvetna om vilken kraft det finns i deras namn. Och nästa år då de skulle gå till det årliga offret så stannade Hanna hemma för hon måste amma sitt barn. Och på den tiden så ammade man ganska länge om man jämför med den tid som man ammar idag. Det var, jag läste någonstans att det kunde vara ända upp till 5 år. Nu vet inte jag exakt, men mellan 2 och 5 år kanske hon ammade sin son. Men sen hade Hanna gett ett löfte till Gud att om hon fick en son så skulle han vara given åt Gud för resten av sitt liv. Då tog de med sig sin lille son. Han var ju fortfarande bara ett litet barn. Och så inföll en helt ny tid i Samuels liv. Jag vet inte om jag kan tänka mig in i hur det skulle vara att lämna ifrån mitt 5-åriga barn eller 3-åriga barn till en gammal präst som såg illa. Och bo i templet och vara där dagligen. Men det här ingick nog i Guds plan för att få en räddning på det förfall som rådde i Israel. Och så gav hon sin son. Så länge han lever ska han vara given åt Herren. Han var ju inte ensam i templet. Där fanns ju Eli och det var ju under hans vård som han skulle vara. Men Elis söner fanns ju där också. De tjänstgjorde som präster. Om än vi tycker det kan vara på ett mycket klandervärt sätt. Man kan ju tycka att Eli och hans söner skulle vara de som skulle föra budskapet om Gud och hans vilja vidare. Och kanske att de hade någon gång lyssnat till Guds röst och hört och känt igen Guds röst. Men det gjorde de definitivt inte nu. De hade kanske slagit dövörat till och levt ett helt annat liv. Men för Samuel blev det tvärsom. Han kände från början inte igen Guds röst, men han fick lära sig eftersom. Och vi läste ju om det här i början. Samuel, den lille pojken, han gjorde tjänst inför Gud, står det. Och han var klädd i en linne efod. Vad är det för någonting? Ja, det vet jag knappt själv. Men det var en dräkt eller en klädsel som prästerna och överste prästen var. Det var liksom ett kännetecken på att man var en Guds präst. Och dessutom kom hans mamma med en liten kåpa varje år. Jag tycker det låter så fint. Hon hade med sig en liten kåpa, för barn växer ju. Och han växte ur den gamla och han fick en ny kåpa. Men det står också att han växte till i ålder och välbehag inför Gud och människor. Det var något annat än det man kunde säga om Elis söner. Fastän de växte upp i samma miljö. Jag vet inte om Malte vet hur gammal Samuel var när han fick vara med om den här händelsen som jag läste om i början. Men det står att han var fortfarande en ung människa bara. En yngling. Och jag tror inte han var så gammal. Både Eli och Samuel låg och sov när den här Guds uppenbarelsen visade sig för dem. Och Samuel kunde säga sitt personliga ja till Guds kallelse. När Samuel vaknade av att de ropade hans namn så trodde han ju att det var Eli. Det låg närmast till hand. Men Eli, gav honom rådet att lägga sig ner och somna om igen. Det var kanske inte så svårt för Samuel i den där åldern. Har man lätt för att somna. Men än en gång så nåddes de av ropet. Samuel, Samuel. Och när det hände tredje gången, då förstod även Eli att det var inte. Att det inte bara var en dröm utan att det var Gud som talade. Och han var klok tillräckligt att kunna råda Samuel att säga: här är jag, Samuel. Och han fick råd att svara: tala Herre, din tjänare hör. Det räcker inte att som Samuel och hans, eller som Eli och hans söner, att de hade växt upp i templet. Man kan ju inte tänka sig att växa upp i en mer gudfruktig miljö och from miljö. Det räcker inte. Man måste själv ta ställning och svara på Guds kallelse. Och det räcker inte att man växer upp i en kristen familj heller och får lära sig hur en kristen ska uppföra sig och allt som man kan lära sig i en kristen familj, även om det är fantastiskt bra. Men det räcker inte. Man måste själv svara på Guds kallelse. Och det fick Samuel göra vid det här tillfället. Han fick ta ställning till om han ville vara ett Guds redskap, om han ville vara Guds språkrör. Ett språkrör. En som inte själv talade utan talade eller tolkade en annan. I det här fallet var det Samuel fick tolka Gud och föra det vidare. Det har varit ovanligt tyst i vår telefon de här sista dagarna. Ni som ibland brukar ringa till oss har väl kanske upptäckt att det är väldigt dålig mottagning i Krokträsk. Men nu blev det helt tyst i telefonen. Det gick inte att komma varken ut eller in på vår fasta telefon. Och det berodde inte på att ingen hade ringt. Och Ivan försökte skicka meddelande och det har fortfarande inte kommit fram. Det beror helt enkelt på att det är så dåliga mottagningsförhållanden i vår by. Och inte nog med det, nu skulle de försöka förbättra de här förhållandena. Och vi fick en del utrustning som skulle hjälpa till. Men det blev raka motsatsen. Och vi är smärtsamt, höll jag på att säga, medvetna om att det behövs både en sändare som fungerar och en mottagare som fungerar. Det måste finnas båda delarna. I det här fallet blev det Samuel som blev mottagare och Gud sände. Samuels första uppdrag, det blev inte lätt. Han skulle säga till Eli och hans söner att Gud inte var nöjd med deras arbete och straffet var oundvikligt. Men Samuel, han fick många uppdrag under sin levnad. Och det var tröst, det var tillrättavisningar, det var kallelse till tjänst och det var också att både tillsätta och avsätta kungar. Han fick ett omväxlande liv och han levde och var domare under många år. Tack vare att han sa ja till Guds kallelse. Men Gud talar idag. Även om vi tycker att Guds röst är sällsynt ibland. Men han kan tala genom vem som helst. Vem som helst som ställer sitt liv till förfogande. Det är inte alltid Guds röst främst hörs från predikstolen av präster eller predikanter. Han kan tala genom en vanlig husmor, en som sitter bakom ratten och är i sitt vanliga jobb, så kan Gud tala. Bara det finns en mottagare. Han kan tala fastän du ligger hemma och sover, som han gjorde här till Samuel. Men det beror på oss själva om vi vill vara mottagare. Är det på grund av att vi har så dålig mottagning som vi så sällan får vara med om att Gud talar så där personligt? Det finns möjlighet bättre än vad Televerket har att förbättra mottagningen genom att öppna sig för Herren, att vara helöverlåten som Samuel var. Och så säga de här orden: tala Herre, din tjänare hör. Ja, jag tror säkert att vi allesammans känner att vi behöver få bättre mottagning. Så att vi är öppna för det som Gud vill säga. Och så att vi kan tjäna han på rätt sätt. Samuel fick många, många tillfällen att tala med Gud. Så där personligt. Och det kan vi också få idag. Och det längtar vi efter. Att Gud ska tala genom sitt ord och genom sina tjänare som vill vara öppna för honom. Och jag skulle vilja, fastän nu jag inte har så mycket gemensamt med Eli, annat än att jag ser lite dåligt. Men jag skulle så gärna vilja formulera det rådet till oss alla. Om Herren ropar på oss så ska vi säga: tala Herre, din tjänare, din tjänarinna hör. Amen. Tack Jesus för att du vill ha kontakt med oss människor. Och tack att du gör det möjligt, Herre, att vi kan höra din röst. Tack Jesus för att du ska öppna våra hjärtan och våra sinnen så att vi kan höra vad du vill säga till vår omgivning, Herre. Tack Jesus för att du har talat på många sätt, genom profeterna och genom ditt eget ord, Herre. Och hjälp oss att kunna föra det vidare ut till vår samtid. Tack Jesus för att vi får överlämna den här stunden i fortsättningen i dina händer, i Jesu namn. Amen.